med att läsa ett ord från Johannes evangeliet 15, 9-11. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så som fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Hälsningar från Jesus. Bli kvar i min kärlek. Det är inte rubriken för det här, men det är någonting som vi bad här just också, att plantera sig, att stanna kvar, att vara liksom, att inte sluta bara för att det är tungt. Det var fint som Elsa som du delade just, bara att man får komma hit och man får vara arg. Och Gud gör något i det här när vi liksom uthålligt blir kvar på något vis. Vi har hört flera grejer redan i den här gudstjänsten, så jag vet inte, den här predikan blir väl ett komplement på något sätt. Men det behövs säkert på något vis. Men det är fina saker vi har hört om att stanna i församling. Församlingen har en viktig roll. Det vi gör tillsammans. Det är inte liksom verksamhet eller enskilda grejer. Utan det är en kropp som fungerar gemensamt. Tillsammans. Olika funktioner. Och inför idag så funderar jag på olika funktioner och olika saker som sätts tillsammans. Nämligen ingredienser. Och jag kan slänga upp dagens rubrik. Mer smak, tack. För smaken, som ni alla vet, som har smaklökar i skick, är det som avgör allt. Alltså man kan äta hur mycket mat som helst, men om inte smakar något så det är otroligt tråkigt. Och en del kanske har fått testa på det där under senaste åren med pandemi och grejer. Vissa tappar ju smaken. Jag tänker, vad tråkigt att förlora smak. En fantastisk mat eller en fantastisk måltid eller en dyr middag men med en äcklig smak, det kommer man ju inte så långt med. Eller någonting man har betalat mycket för. Eller någonting som borde hålla lite längre än vad det gjorde. Så man plockar fram ur kylskåpet och tänker att jag testar det här. Och så känner man på smaken att nej, jag borde inte testa det här. Det är liksom smaken avgör väldigt mycket. Eller det som rent tekniskt borde vara gott. Men på din tunga så händer något. Det smakar bara pikant och äckligt. Eller konstigt eller beskt. När det börjar vattnas i munnen för man tror att någonting ska vara sött. Och så var det salt. Nu vet det som är smak, det är oerhört viktigt. Och i vårt hem, så sen vi träffades och sen vi gifte oss och lagade mat tillsammans, sådär, det är oftast jag som står för den lite mer vardagliga maten. Och liksom kanske lite mer praktiskt, lite mer enkelt. Men det som liksom är dag ut och dag in och vecka ut och vecka in. Men ska något vara mer fint eller lite mer finess? Jag har inte kanske samma tålamod. Men Olivia gör ju det då desto bättre. Eller hur? Och till saken hör ju att för mig är det inte så viktigt att frukosten är inspirerande. Men för henne är det ganska viktigt att den är inspirerande. Och inte samma gamla müsli och naturella fil som inte smakar något. Så man kan ju ha lite olika liksom, behov också. Men smaken är ändå i vårt liv och i vår vardag. Den har en betydelse. Och jag har lärt mig att viss mat behöver få ta tid. Jag hade en kompis som lärde mig att löken behöver få fräsa på ganska låg värme en lite längre stund. Så blir det så härligt, genomskinlig och söt. Och det gör ju så stor skillnad. Det måste liksom få ligga där och puttra på en stund. Och nu tänker jag så här. Under det här året har vi pratat om gästfrihetens år i Sion. Och för mig när jag tänker på gästfrihet och på att vara kristen. Det handlar väldigt mycket om vilken smak ger vi till vår omvärld. Vilken bild får människor? Och inte för att allt handlar om att vi ska hålla en bra fasad någonstans. Men vilken smak ger mitt liv? Vilken smak, vilket avtryck har vår församling i den här stan? Vilken smak och vilket avtryck har du i din familj, i din släkt, på liksom kaffepausen på ditt jobb? Det finns en smak. Frågan är bara, vilken smak? Och det här med gästfriheten så, man kan tänka det som ett koncept eller en fin slogan för ett år. Men jag skulle vilja se det som något mer, för att Gud har kallat oss. Det är inte Sion som har hittat på att vara en relationsbaserad kyrka. Utan Gud har kallat oss till relation. Och smaken som vi har, och liksom det som händer i vår relation är väldigt viktigt. Och det förde mig till Apostlagärningarna 2:42. Det här blir dagens bibelsammanhang. Det blir inte jättemycket bibelord, men det här kommer vi utgå från. Och vi läser i Jesu namn. Det höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen. Brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till var och en efter vars och ens behov. Varje dag var det troget och enigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra. I jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Alla de troende var tillsammans. Jag tänker så här på gästfrihet och det här tema som vi haft under året. Att vara tillsammans, att ha något gemensamt. Att tillsammans bidra till någon slags enhetlig smak. Som i sin tur kan leda till en slags gästfrihet. Vi kommer in på det om en stund. Men de var tillsammans och som vi ser, det ger ju någon smak till deras omvärld. Som gör att det är inte ointressant. Det är inte oviktigt vem de troende var. Utan det blev väldigt avgörande. Och de var liksom omöjliga att missa. Det var omöjligt att ta miste på att de här gav en prägel på det sammanhang och det samhälle de var del av. Och vi kan se det här som ett koncept att ta fasta på. Och det är lite förenklat att kalla det för koncept, men jag skulle ändå vilja kalla det här för ett utmanande koncept i en ganska så självupptagen tid. Ett koncept, då menar jag att det är liksom en slags teori eller det är en slags liksom idé om vad vår gemenskap kan vara, om vad kyrkan, församlingen ska vara. Och vi kan låta den här rubriken stå kvar en stund. Men jag ska bara försöka ge en liksom bakgrund till det här. För att det finns en liksom kontinuitet med folket i gamla testamentet, i det gamla förbundet, som vi kan läsa om i gamla testamentet, och i det nya förbundet. För Gud uppenbarade sig tidigare för Israels folk, men nu började det gälla, vi är ju apostlagärningarna, det hände en del grejer. Nu började det gälla för alla folk. I Jesus Kristus så fullbordar Gud sin tanke med hela skapelsen. Det fanns olika löften om Messias i gamla förbundet och i gamla testamentet kan vi läsa om det. Om att återupprätta Israel. Och det här börjar uppfyllas i och med det vi kan läsa om i apostlagärningarna. Hela mänskligheten får liksom del i det som Gud vill göra. Och det här blir liksom en brytningspunkt. Och från Guds eget hjärta finns det ett koncept, men mer än ett koncept, men en idé och en dröm om att den här liksom, det här erbjudandet, det här gemenskapen och relationen inte enbart gäller för några, utan det får gälla för alla. Och det här är vi ju en del av. Utan församlingen i apostlagärningarna så undrar man om vi faktiskt skulle sitta här. Så församlingen kan bara förstås utifrån att Gud har en plan med sin skapelse. Och församlingen är liksom en väldigt påtaglig del av hur Gud fullbordar sin plan med sin skapelse. Så vi kan inte liksom reducera Guds tanke om den här kyrkan eller om kristna i världen genom historien och idag till enbart ett koncept. Men för den som är utanför församlingsgemenskapen eller utanför en kristen gemenskap så kanske det verkar som ett lite naivt koncept att tro att det ska funka att vara en sån här sorts gemenskap. Men jag vill påstå idag att jag tror det funkar. Det finns några ingredienser i den här texten som jag tror vi i vår ganska självupptagna tid behöver liksom lägga fingret på, ta fasta på och hålla fast vid. Och jag kallar det här för några totalt avgörande ingredienser som i sin tur kommer ge en smak. Jag tror ingredienserna behövs. Och först så handlar det om, som vi läste i texten, att de höll troget fast. Och jag gillar det här ordet troget. Det är kanske inte så populärt, varken i relationer eller i samhälle eller vad man ska satsa på för hobby en liten stund och sen byta till något annat. Men troget, det var något som karaktäriserade den här församlingen. De första kristna efter pingstdagen. Troget. Och det är ju att vara anknuten till någonting. Att våga vara liksom planterad i någon slags mylla. vare sig man är arg på Gud eller arg på människor eller besviken på någonting. Men att våga göra någonting, väcka ut och väcka in, år ut och år in. Kanske någon av er här för liksom första gången eller första hösten i Sion. Eller i en kyrka överlag. Det finns en sån hemlighet och nästan ett mysterium i att vara rotad i en lokal församling. De var troget, höll de fast vid apostlarnas undervisning. Men inte bara det, utan också vid gemenskapen. Och det är ju lite fascinerande. Det är liksom hela tanken om en självupptagen kristendom hemma för mig själv med en podcast i öronen och lovsång på väg till jobbet. Den raseras här. Det var liksom inte bara för att det inte fanns Spotify, utan av andra anledningar. Gemenskapen hade en betydelse. Trovärdighet tänker på det första. Sen kommer rytmen. De höll troget fast vid undervisningen, gemenskapen, måltiderna och bönerna. Det finns liksom en rytm i livet de lever. Och ibland kan man ju fundera att hur ska man leva som kristen? Ja, men, och det här säger jag till mig själv. Jag är inte där som jag kanske riktigt skulle vara. Men hitta en rytm i det där som ingår i ett kristet liv. Det är inte alltid jättespännande. Men ingredienserna när man lägger ihop dem, det blir något spännande. Men var för sig är det kanske inte alltid jätteintressant vid första anblicken. Men tillsammans, den här rytmen, den här vardagen, det här år ut och år in, det blir något. När människor ser din trovärdighet eller din trogenhet, inte bara en lojalitet utan en trogen liksom Gud, trogen en församling, trogen en gemenskap. Det gör ett avtryck skulle jag vilja påstå. Jag vill tro det. Men den här rytmen, det är ju för vår egen skull. Vi har ju inte en rytm i kyrkan och firar gudstjänst för hela världens skull. Utan vi gör det för att vi behöver det. Det går liksom inåt. Vi måste bejaka att vi har behov med Gud. Det är därför vi har Jesus heller. Det är därför vi har de här olika grejerna. För vi behöver ett möte med Jesus. Vi behöver fortsätta vara planterade. Bli kvar i hans kärlek. Så de här rytmerna, de här rutinerna har betydelse för oss själv. Och jag hittade ett citat. Jag känner inte till den här teologen jättebra, men jag kollar upp och han var vettig typ. Men ett citat som låter så här. Holiness is obedience turned inward. And mission is obedience turned outward. Alltså helighet, det är lydnad som svängs inåt. Medan mission, eller det uppdraget, det är någonting som handlar om lydnad som svängs utåt. Typ att vi ska göra Vasa till en vackrare och bättre plats. Men helighet, att vara helig inför en helig Gud. Och det handlar om följande grej som jag vill ta fram från texten. Om Guds fruktan. Det står att de greps av bävan och många under och tecken gjordes. Och de prisar Gud. Det finns en Guds fruktan i den här gemenskapen som jag vill lära mig lite mer om. Om du är seriös med att vara kristen så tror jag att du behöver ha det som någon slags grej på din så här. Det där vill jag lära mig mer om. Eller ta del av lite mer. Att få en, liksom inte en rädsla för Gud, men en förundran och en fruktan och en beundran över Gud. Vi ska inte gå runt och vara heliga för vår omgivning så att folk beundrar oss för hur präktiga vi ser ut. Den kan vi lämna. Men inför Gud så är vi heliga. Han har utvalt varenda en. Han har kallat varenda en som vill komma till honom. Så Guds fruktan handlar om att få en uppenbarelse om att Gud är helig och att vi är fullständigt beroende av det som Jesus gjorde för att kunna komma till honom. Och jag tror det är därför vi behöver lite mer av den här bävan och Guds fruktan. För att det gör oss, som Anders pratade om förra söndagen, lite mer ödmjuka. Inte rädda för Gud, men vi blir ödmjuka så att vi bara vänder oss mer till honom. Blir mindre beroende av vår egen präktighet och våra duktiga grejer och våra gärningar som vi gör. Jag såg en ganska fin grej. Vi har bott i Vasa nu 3 veckor och 3 dagar snart. Jätteroligt att vara tillbaka. Jag har ju växt upp och bott i Vasa i princip hela mitt liv. Kommer härifrån. Och vi har varit då i Umeå under ett par års tid. Och så såg jag, det händer alltid mycket fint i Vasa. Det är alltid något på gång. Det är ju en studiestad. Och det finns en sån fin sorts företagaranda ändå. Som jag tycker på ett sätt har blommat upp lite mer än senast jag var här. Eller så är det bara att mina ögon har blommat upp. Så jag bara säger det som finns. Men jag såg också en sån här någon affisch på stan där det Vasa stad liksom uppmuntrar till goda gärningar. Och jag tänkte, det där är ju en fin kampanj. Men jag tror ibland att vi behöver också ett sammanhang där vi kan låta det handla inte bara om goda gärningar. Utan vi kan få det att handla om ett liv inför en helig Gud. Men som också leder till ett liksom, en mission utåt. Som kan få leda till goda gärningar. Så jag gillar den där. Men jag var också så här, wow, man uppmuntrar till goda gärningar och det behövs. Och då tror jag också att vi behöver prata om det lite mer. Men inte bara om allt det där yttre. Utan också om en liksom förundran och en fruktan inför Gud. För det föder någonting. Vi kan läsa det om Samuel i första Samuelsboken. Att Herren ser med andra ögon. Människor ser till det yttre. Gud ser till hjärta. Och här går vi över till nästa grej från den här texten. Nu ser ni allihop. Liten, vad heter det? Ni får se det i förväg nu, alla. Alla sex. Nej, håll kvar den bara. Tack. Glädje var också något som kännetecknade dem. Vi läste att de bröt bröd tillsammans, de delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Och då tänker jag så här, det är inte bara en lycka över att livet var lätt eller en lycka över att allt går så bra eller att man har fått löneförhöjning eller ett bra jobb, utan det är en glädje. Det är något djupare. På engelska tycker jag det är bättre. Det är liksom skillnad på happiness och joy. Och jag tänker det här är liksom en joy. Den går djupt. Med jublande innerlig glädje. Och i någon engelsk översättning stod det att with gladness and sincerity of the heart. Det handlar om en enkelhet i hjärta. En enkel sorts glädje. Inte en liksom allting är under kontroll i hela mitt liv. Utan det kommer, tror jag, från den här gudsfrukten, den här gemenskapen, det som de höll fast vid. Och jag tänker att den smak vi kan ge till vår omgivning, den får gärna kännetecknas av att det smakar lite glädje. Inte på ett ytligt plan, men på ett så här, wow, de har någonting. Jag undrar varifrån det kommer. Det smakar gott. Det är inte beskt. Det är inte som den här... Jag hade inte tänkt berätta det här, men någon har sett säkert Solsidan genom åren. Man har den här äckliga smörgåsen. Jag ska inte berätta någonting mer i detalj om den. Men Ove säger då att det smakar lite pikant. Det är en lite pikant smak. Och man vill inte ha den sortens smak i en macka som ska vara god. Och jag tänker vår glädje, vår gudsfruktan, vår gemenskap... Allt det där, det motverkar lite den där pikanta smaken som ingen vill ha. Som luktar mer bajs än macka. Nu sa jag det ändå. Nej, man vill ha en smak som man både kan vara stolt över, men framförallt en smak som är äkta från det liv som finns, från de ingredienser som finns. Och just det här, det var innerligt... De jublade innerlig glädje. Och det stod också innan där igen om troget. De var troget och enigt tillsammans. Och jag gillar det där ordet troget som kommer tillbaka gång på gång. Men också enigt. Och det står i Efeserbrevet också att gör allt ni kan för att bevara andens enhet. Vi kan göra allt vi kan för att skapa så mycket splittring som helst. Skapa så mycket oenighet. Skapa så mycket åsikter som helst. Det är inte så svårt. Vi skulle kunna ha liksom gudstjänst med en så här åsiktspredikan istället. Där var och en får komma upp och säga allt de vill klaga på och kritisera på i hela världen. Det skulle säkert finnas mycket att säga. Men församlingen här, de kännetecknades av en enighet. En enhet. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet. Ett annat ord i en annan engelsk översättning var one passion. Håll fast vid liksom en passion. Ett ackord. Emil på gitarr. Ska han ha en ostämd gitarr? En sträng är helt liksom... Puff. det blir inget nice akord. Nej, vi får vara ett samstämmigt akord. Enhet. Och sen kommer vi till de två sista då. Inflytande och varje dag. Uppenbart så hade de ett inflytande, för det står att varje dag Herren ökade skaran varje dag med dem som blev frälsta. Vem ökar? Jo, det var Herren som gav frukt. Det är han som liksom ser till att någonting växer. Men jag tror ändå att den här gemenskapen var ganska avgörande. Det blev liksom sammanhanget. Och därför är det inte bara ett koncept. Därför är det inte bara en vacker teori om någon fin utopistisk gemenskap. Utan det är något vi behöver ha i våra liv, i våra rutiner, i vår vardag, på vår prioritet. Här, söndag ut och söndag in. Inte för att det liksom du ska visa upp dig, men för att du behöver det för din egen del. Vi kan inte tro att ha ett sunt och ett vettigt sorts inflytande och göra vår stad och vårt samhälle till en vackrare plats heller, om vi inte månar om det här. Om vi försöker göra allting själv. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Det är Gud som ger växten. Och det är väl ganska skönt för oss. Vi gör de här delarna. Vi ser till att vi har de här ingredienserna. Och vi påminner varandra om dem. Om inte man är trovärdig i sitt liv. Om inte man har en sund rytm i sitt liv. Om man tappar liksom den här Guds frälsningsvissheten, eller glädjen, eller Guds fruktan, kalla vad du vill. Om glädjen försvinner. Vi behöver varann. Jag har behövt den här församlingen under många perioder i mitt eget liv. Lite likt det Elsa sa. Att bara livet är svårt att suga emellanåt. Men att få komma hit, vecka ut och vecka in. Kanske inte behöva göra så mycket. Kanske ta en liten break från att hålla upp den här fasaden. Trovärdighet, rytm, Guds fruktan, glädje, inflytande och varje dag. Den här gemenskapen, det var en ny sorts gemenskap. Vi kan ju senare läsa om att i Kristus är alla ett i Kristus. Det är ingen skillnad på slav eller fri eller man eller kvinna. Eller, det är liksom någonting nytt som sker i och med vad Jesus gjorde. Men om vi tappar grunden för det här praktiska i vår tro, om vi låter det vara enbart ett koncept, så tror jag också vår trovärdighet börjar dala. Ni är de kristna som tror på massa fina grejer, men var finns det i ert liv? Ett utmanande koncept i en självupptagen tid. Jag tror just att det här med gästfrihet, det utmanar vår tid. För det finns en slags önsketänkande om att kyrkans gemenskap eller de troendes gemenskap ska vara lätt, eller att det ska ge mig så otroligt mycket. Och då tänker jag att vi kanske ibland har lite vridna förväntningar på vad det ska ge oss, på alla sociala plan, på liksom att jag ska bli så lycklig av allt. Nej, jag tror att vi ibland behöver bli också besvikna på gemenskapen. För att vi samlas inte för varann, vi samlas inför Gud. Och därför behöver vi tillåta oss ibland att ja, men vissa förväntningar kanske inte fullt uppnåddes. Och det är inte så farligt. Det här är ett citat som jag haft med mig ganska länge, men som läste i en bok om Dietrich Bonhoeffer. Och han säger så här, att allt mänskligt önsketänkande som förts in i en kristen gemenskap hindrar den att bli äkta och måste rensas ut om det äkta ska leva. Den som älskar sin egen dröm om vad kristen gemenskap bör vara, högre än själva gemenskapen, kommer att bidra till upplösningen, hur ärliga och äkta avsikterna än må vara. Jag tycker det är lite liksom nästan humoristiskt med det här, för att det han säger här, att vi kan ha ett önsketänkande som inte handlar om den sanna kristna gemenskapen, utan som handlar om det där vi önskar att den ska vara och allt den ska ge mig i mitt liv på ett individplan. Men vet du vad, församlingen är inte bara för dig som individ, utan det är för oss gemensamt. Det här är för oss som kristen gemenskap i vår stad, i vår tid, i vårt land. Och då kan det inte handla om dig och mig enbart. Vi får ju ha drömmar och vi får ha önskningar. Men om det handlar om ett önsketänkande som inte riktigt ens är realistiskt i vad Gud tänkte om gemenskapen. Så då behöver vi liksom utmana, vad tror jag egentligen? Vad längtar jag efter för den här gemenskapen? Är det här min sociala viktigaste plats under min vecka på söndag eftermiddag? Att jag ska hinna prata med precis alla eller att den här personen ska komma fram till mig. Tänk om inte den gör det, för att det finns, vi är många människor här. Men vi behöver trots det våga luta oss inåt. För jag tror gästfrihet, det är inte liksom våra gärningar. Gästfrihet föds i vår gemenskap som är centrerad kring Jesus. Där någonstans tror jag blir brytningspunkten för att vi också kan ha en gästfri hållning gentemot vår omvärld. Jag kommer över bara en sån här fin fras i någon bok jag läste som det står att vi ska leva med smak av himmel och med omsorg om allt jordiskt. Vi ska inte bara ha omsorg om allt jordiskt. För vi behöver också den här smaken. Men vi ska inte stanna vid att det smakar så otroligt gott om oss när vi ses här. Så vi glömmer våra medmänniskor, vi glömmer våra familjer, vi glömmer vårt samhälle. Vi glömmer att Jesus själv blev kött och blod och bodde mitt ibland oss. Vi får liksom inte bli en armlös kristen gemenskap. Som har massa fina koncept och tankar och idéer om att leva i kärlek. Men där det inte syns. Och det här jag tror gästfriheten blir en följd. Och frågan blir. Hurudan smak har vi? Hurudan smak har vi med våra liv och med vår gemenskap? Lovsångarna kan komma upp. Hur är den smak? Är vi liksom en smaklös gemenskap? Nu inser jag att det här låter lite hårt och kanske provokativt. Men vi kan ändå tänka på de här frågorna. Jag säger inte att vi är det. Men vi behöver fråga oss, har jag en smaklöshet i mitt liv just nu? Är det något intressant? Eller är det en magstark, en kraftig, en liksom överdrivet stark smak? Vi hade ny kyrkan här förra veckan. Och vi lagade lite soppa och soppa tillsammans. Jag hoppas vi kan ha det här igen. För det är bra för gemenskapen. Men jag tror det finns flera som behöver den platsen. Få komma och få lite mat före eller efter gudstjänsten. Det var jordärtskocka i den soppan. Och jag kom på det. Jag tror jag aldrig smakar bara en bit jordärtskocka. För den är väldigt konstig i sig själv. Men i soppan, den blir så otroligt bra. Och det säger mig på något sätt att de här ingredienserna, det händer något när de sätts ihop. När vi troget håller fast vid undervisningen, vid gemenskapen, vid måltiderna, nattvarden, vid bönen, vid glädjen. För som vi läste i början så säger Jesus att min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Det är någonting som vi kan bli mer och mer. Så som fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Och i första Thessalonika brevet 2:4. Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet. Och därför talar vi som vi gör. Inte för att behaga människor utan Gud som prövar våra hjärtan. Vi har aldrig kommit med smickrande ord, det vet ni. Eller med förevändningar för att roffa åt oss. Gud är vårt vittne. Vi har inte heller sökt bli ärade av människor. Varken av er eller av andra. Även om vi som kristna apostlar kunde ha kommit med anspråk. Istället uppträdde vi kärleksfullt bland er. Som när en mor sköter om sina barn ville vi i ömhet ger inte bara Guds evangelium utan också våra egna liv, eftersom ni hade blivit så kära för oss. I ömhet ge våra egna liv. Gästfrihet, det handlar om att leva med ett berört hjärta, och det börjar hos honom. Gästfrihet handlar om att leva med ett berört hjärta och med en öppen dörr. Kanske inte nödvändigtvis till ditt hem varenda dag. Jag testade när jag var 20 och bodde i min första lägenhet. Jag blev nästan utbränd. Den var öppen hela tiden. Men en öppen dörr till livet. Gästfrihet handlar om att leva med ett berört hjärta och en öppen dörr. Och det behöver vi fråga oss själv. Den här heligheten som går inåt, som handlar om mitt möte, min inställning gentemot helig Gud, den kommer före uppdraget ut i hela vår värld, ut i hela vårt samhälle, ut i alla vi känner och alla vi vill föra närmare Jesus. Trovärdigheten, rytmen, Guds fruktan, glädjen, ett inflytande, och varje dag. Men det är Gud som gör något. Det är han som behöver få sätta igång något. Det är han som behöver få möta oss. Få möta dig där du är. Och vi ska gå in i en stund i lovsång. Och om det är något av de här sex olika områdena som jag lyfter fram, eller något annat som bara Gud talar till dig, så vill jag bara uppmuntra att gå fram till förbön eller be själv inför Gud, till Gud. För drömmen som jag tror den här kyrkan har, men som jag också har, det är att få leva med den här, en smak av Gud, en smak av himlen, men med en öppenhet. Inte massa god smak på en och samma plats och så stannar det liksom här. Det bästa med en soppa som innehåller goda ingredienser och härlig jordärtskocka, det är att någon annan får smaka den. Det får värma en frusen kropp. Det får ge värme i en frusen värld. Det är alltså mer än ett koncept. Det är mer än något teoretiskt. Utan det här, och livet med Jesus, och livet i vår gemenskap, behöver bli något mer.